kommer tala om det här ämnet, om att Kristi seger förvandlar. Och jag ser fram emot, inte för att det är jag som kommer att tala, utan för att vi vill höra Guds röst idag. Vi vill höra hans ande och den förvandlingen som kan ske i våra liv på grund av det som Jesus har gjort. Så vad jag tänkte att vi ska gå igenom idag, jag är inte speciellt insatt i predikningar, men jag jobbar som bibelarbetare i Jakobstad. Och jag tänkte att vi ska ha ett bibelstudium tillsammans här idag. Om lite, vi ska gå bakom kulisserna till den här striden, den här segern som Jesus vann. Vad var det för en seger han vann? Och hur påverkade den det stora perspektivet? Så om du har din bibel med så får du gärna hänga med. Annars så är det okej också, för det står saliga är de som läser, men också saliga är de som hör. Så var en av oss kommer att få en välsignelse. Men låt oss först be en gång till att Herren ska vara med mitt ibland oss. Och himmelske far, jag vill prisa och tacka dig för den här tiden som vi får ha tillsammans med dig. Och jag ber Herre att du ska sända din ande hit. Att vi ska få höra din röst till oss idag och inte en människas röst. Jag ber att du ska öppna våra ögon Herre för den konflikt som vi befinner oss i mellan gott och ont. Jag ber att du ska låta det påverka våra vardagsliv också. Och jag vill överlämna hela den här stunden i dina händer och ber i Jesu namn. Amen. Vi har temat som sagt, Kristi seger förvandlar, men för att kunna titta på Kristi seger så behöver vi först titta på helhetsperspektivet. Och från början så var det ingen konflikt. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Jobb kapitel 38. Om ni slår upp någonstans i mitten av era biblar så hamnar ni kanske runt Saltaren, och så går ni bara en bok tillbaka. Så hittar ni Jobs bok, kapitel 38. Och vi ska läsa vers 4-7. Där står det så här. Det är Gud som talar till Jobb och han säger: "Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet det. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?" Här beskriver Gud skapelsen och hur det var. När jordens grund lades så står det att morgonstjärnorna och Guds söner jublade tillsammans. Det var glädje, det var frid. Det var fred i universum. Vem är de här Guds söner och vem är morgonstjärnorna? Är det någon som kan säga mig det? Någon som vet vilka morgonstjärnorna är?
Änglar.
Änglar, det stämmer. Faktum är i Uppenbarelseboken 1:20 så står det att stjärnor faktiskt representerar änglar. Vi förstår att det är änglarna som gladde sig åt att jorden hade skapats. Allting var lyckligt och allt var frid och fröjd. Människan levde i perfekt harmoni med sin skapare. Och änglarna också. Men en utav dessa föll. En av dessa stjärnor föll. Vi läser om det i Jesajas bok, kapitel 14. Så det är åt höger från Jobb. Förbi Ordspråksboken och Saltaren så kommer vi till Jesaja. Jesaja kapitel 14 och vers 12-14 ska vi läsa. Här står det igen om den strålande stjärnan. Det står så här: "Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ned folken till marken? Du sa det i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste." Här hade vi en av dessa morgonstjärnor som föll. Han började att upphöja sig själv. Egoismen, själviskheten, det är roten till all synd. Allt problem, allt lidande startade här. Den här ängeln ville stiga upp ovanför Guds stjärnor. Och han ville sätta sig, sätta sin tron över Guds stjärnor. Och han ville bli lik den högste. Han ville med andra ord bli som Gud. Han ville ha den tillbedjan som Gud hade. Han påstod att han kunde regera universum bättre än vad Gud kunde göra. Kan ni tänka er? Men det var vad han ville. Han ville ställa sin tron över Guds stjärnor. Vi får en annan bild av den här varelsen i Hesekiel kapitel 28. Och det är nästa, eller om vi går åt höger så kommer vi till Jeremia. Efter Jeremia kommer klagovisorna och därefter har vi Hesekiel. Hesekiel 28. Här hittar vi en till beskrivning av vad det var som hände där uppe i himlen. Hesekiel 28, vers 12-15 ska vi läsa. Det står: du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom. Kungen i Tyrus är en typ av Satan i den här berättelsen. Så säger Herren, Herren, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar, karneol, topas, kalcedon, krysolit och nyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar, från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Skapade Gud en ond figur? Skapade han en ond ängel? Det gjorde han inte. Det står flera gånger, tre gånger i texten, att han var fullkomlig. Han var en mönsterbild av fullkomlighet. Han var så fullkomlig som man någonsin kan bli. Men vad var det som hände? Gud utrustade sina änglar med förmågan att älska honom. Med förmågan att välja. För utan valmöjlighet så kan det inte existera någon kärlek. När Hulda valde att gifta sig med mig, så var det ingen som stod och tvingade henne till det. För det hade inte varit äkta kärlek då. Gud vill ha äkta kärlek, och därför har han gett sina varelser förmågan att kunna välja. Och det var det som den här ängeln gjorde. Det stod att han var en smord beskyddande kerub. En kerub, en sorts ängel. Och det här uttrycket beskyddande kerub är väldigt intressant, för det används om ni kommer ihåg i templet, så stod det i förbundsarken, så stod det två keruber på varsin sida om Guds härlighet, om Guds egen tron. Och de här kallades för beskyddande keruber. Med andra ord, Lucifer eller Satan var den ängel som stod absolut närmast Gud. Han hade mycket kunskap om vem Gud var. Han visste mer än någon annan ängel vem han var. Vad var det då som gick snett? Vad var det som Lucifer började att göra? Ja, han ville upphöja sig själv. Det var det som var roten till det. Men vad hände sedan? Vi får en bild av det i vers 16 om vi läser det. Vad var det för synd som han begick? Vers 16 så står det: genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag bort dig från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub, mitt bland de gnistrande stenarna. Vers 18 så står det: genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag en eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Vad var det som hade hänt här? Vad var det som var hans synd? Konstigt nog så står det här att det var någonting med handel att göra. Var det i himlen gick han runt och prutade för mycket på frukterna han köpte? Vad var det för problem som Satan hade här? Jag skulle vilja att vi slår upp till en annan text som också använder samma rot utav det här ordet. Det är tredje Mosebok 19:16. Så ni kan hålla kvar ert finger i cirkel. Eller nej, förresten, vi kommer inte tillbaka dit. Så slå till Tredje Mosebok 19 och vers 16. Se om ni kan hitta ordet. Det står så här. Du skall inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jag är Herren. Kan ni gissa vilket ord det är som är samma ord som handel?
Förtal.
Det är rätt. Förtal. Mycket intressant.
Köpa
rösten. Helt rätt. Han gick och köpte rösten. Ni vet, det här ordet betyder att gå från plats till plats för att utbyta någonting. Det kan vara varor, men det kan också vara idéer. Och det är därifrån det här förtalet kommer. Man går från plats till plats och man utbyter idéer. Inte bara idéer, men man förväxlar ord. Onödiga ord. Intressant, och det använder vi vårt vokabulär idag också. Vi säger, om någon säger någonting som vi inte tycker om, så säger vi, är det där köper jag inte. Har ni hört det uttrycket? Han säger, är det där köper jag inte. Det kommer ifrån de här tankarna fortfarande. Att det här med handel och idéer. Så faktum är att det som startade det stora upproret var förtal och skvaller. Har ni undrat varför Bibeln är så hård mot skvaller? Varför den talar så mycket emot det? Jag tror att här ligger en av anledningarna. Den stora striden i himlen började med förtal. Det var någon som spred falska rykten om Gud. Satan kallas i Uppenbarelseboken för brödernas åklagare. Han är mycket skicklig på att anklaga individer. Och det var precis vad han började göra i himlen. Han anklagade Gud och han anklagade de som var lojala mot honom. Jag vet inte exakt vad det var för tankar och för argument som han använde. Men jag kan tänka mig. Han säger att ja, men Gud, han är en bra kille, men ni vet, det finns vissa saker som han gör som skulle kunna förbättras. Om jag hade fått sitta på tronen, då kan jag garantera er en större frihet. Ni skulle inte få hålla den här lagen som han har satt upp och regler som han har förhindrat er frihet om. Om jag hade fått styra universum, då hade det nog blivit helt annorlunda. Tyvärr, jag försökt tala med Gud, men han lyssnar inte på mig. Skulle du vilja vara med mig? Så spreds det förtal. Guds karaktär började att smutskastas. Och ni vet, han kallas för lögnens fader också. Han började ljuga om Guds karaktär. Vet ni vad skvaller? Det har så fruktansvärda konsekvenser. Eller förtal har fruktansvärda konsekvenser för en persons rykte. Låt mig illustrera det på följande sätt. Låt oss anta att jag skulle haft barn här. Och sen började ett rykte, ett falskt rykte, om att jag är en misshandlande far. Att jag slår mina barn. Och låt säga att ni har lyssnat på det och ni har hört, jaha, han där Jonathan, han är en misshandlande far. Så hör ni från någon som viskade till er. Ni vet, oftast när en lögn viskas så är den mest trovärdig. Men så låt säga att det var det. Vad skulle hända då? Ja, om jag då kommer till kyrkan. Alla ser fina och glada ut. Trevliga. Och sedan så beter barnet sig lite olydigt. Och jag säger till det på skarpen. Är det något fel att säga till ett barn ifall det blir olydigt? Nej, det är det inte. Men vad tänker ni direkt när ni ser att jag gör det? När ni har hört det här skvallret? Förtalet.
Då tänker han ju slå.
Ja, ni tänker att ja, jag ser nog att det där som jag hörde var sant. Jag kan verkligen se det. Han är så där. Det bekräftar det för mig. Vad händer om jag gör motsatsen istället? Och låt säga att jag sitter och jag kelar med mitt barn och jag säger massa fina saker till det. Vad skulle ni då tänka? Skulle det försvinna?
Han låtsas
precis. Ja, han sätter på en fin mask, men vi vet nog hur det egentligen ligger till. Är det inte så? Kan ni tänka er hur förödande det här var i himlen när Satan började sprida falska rykten om Gud? Plötsligt så blev alla hans motiv ifrågasatta. Allt som Gud gjorde sågs som själviskt, det sågs på ett negativt ljus. Och vad den var som hände med, eller vad den var för argument som Lucifer använde, så vet vi åtminstone en sak, att de var oerhört tilltalande. Och hur vet vi det? Jag slår upp till Uppenbarelseboken kapitel 12, den sista boken i Bibeln. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 4. Här beskrivs Satan i symboliska termer som en drake. Och det står så här. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himmelens stjärnor. Kommer ni ihåg vad stjärnor representerade?
Änglar.
Änglar. Hur stor del av himmelens änglar drog Satan med sig? Bibeln sa en tredjedel. Kan ni tänka er, en tredjedel av himmelens änglar, och de är väldigt många. Men en tredjedel lyssnade på Lucifer. Trots att Gud är allsmäktig, han är kärleksfull rakt igenom, så hade det här förtalet så stort inflytande att en tredjedel av himmelens invånare följde Lucifer. Fruktansvärda konsekvenser hade det. Satan drog fler och fler sympatisörer över till sin sida i den här konflikten. Och till slut så blev det ett fullskaligt krig. Lägg märke till vad vers 7 säger. Helt otroliga ord som står här. Men en strid uppstod i himlen. Inte en strid uppstod i Afghanistan. Eller en strid uppstod i Libyen. Eller i Irak. Utan en strid uppstod i himlen. Den mest fullkomliga platsen i hela universum. Där uppstod en strid. Vem var det som stred? Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan. Där ser vi att draken är djävulen och satan. Han som bedrar hela världen kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Det är en strid mellan draken och Mikael, står det här. Intressant detalj, som en parentes som ni kan lägga in. Vem är den här Mikael som strider mot draken? Mikael betyder han som är som Gud. Det kan betyda vem är som Gud, eller han som är som Gud. Och det är min övertygelse att det här faktiskt är ett annat namn på Jesus själv. Och varför säger jag det? Låt mig säga så här. Är Jesus en skapad varelse? Någon som kan säga det. Är han det?
Nej.
Nej, det är han inte. Absolut inte. Han är skaparen. Han är inte skapad. Har det funnits någon tid när han inte har existerat?
Nej.
Nej, han har alltid existerat. Han har varit jämlik med fadern. I all tid. Men Jesus har många namn också. Emmanuel kallas han för. Han kallas för Guds ord. Trovärdiga och sanna vittnet. Och så vidare. Mäktig Gud, fridsförsten. Och det står här att Mikael leder himmelens arméer mot Satan och hans änglar. Och slå upp till en bok i Gamla testamentet, Josua. Vi kommer tillbaka till Uppenbarelseboken 12. Men jag vill bara visa varför jag säger som jag gör här. Josua kapitel 5 och vers 13. Vem är det som är den himmelska herrens befälhavare egentligen? Låt oss läsa vad Bibeln säger. Josua kapitel 5, vers 13 till 15. Det står: medan Josua var i Jeriko hände det sig en gång att han lyfte blicken. Och när han lyfte blicken att han såg en man stå framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade: tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade: nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua: ta skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Var det här en vanlig ängel som Josua mötte? Kommer ni ihåg när Johannes föll ner inför en ängel och skulle tillbe den? Vad sa ängeln?
Gör inte så.
Gör inte så, sa han. Endast Gud ska du tillbe. Den här som kom till Josua, den som var befälhavaren över himmelens här, var värdig tillbedjan. Han var Gud. Så jag tror att i Uppenbarelseboken 12 så ser vi en strid mellan gott och ont. Vi ser striden mellan Satan och hans änglar. Vi ser striden mellan Jesus och hans änglar. Och vem var det som vann? Jesus Kristus vann striden. Han är starkare än Satan. Han drev ut Satan och hans änglar ur himlen. Och var störtade Satan? Han störtades ner till jorden. Hur kommer det sig att han störtades ner till jorden? Det var en bra. Låt oss titta på det här lite noggrannare. Låt oss gå till första Mosebok kapitel 3. Så ser vi vad som hände på jorden. Första Mosebok kapitel 3, vers 1-5. Känner till berättelsen om syndafallet. Adam och Eva hade fått en perfekt, fullkomlig trädgård. De fick äta av alla träd i lustgården. Men det var ett träd de inte fick äta av. Och Gud sa att om ni äter av den så kommer ni att dö. Ormen, Satan beklädd som en orm, kom för att lura Eva. Och lägg märke till vad han säger här, för det här är viktigt för vårt studie idag. I vers 4 så svarade ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Vad är det Satan försöker säga till Eva här? Han försöker säga att den där Gud som du tjänar, han vill egentligen inte ditt bästa. För det första har han ljugit för dig, du kommer inte alls att dö. För det andra så vet Gud att om du äter av det så kommer du komma i en högre existens. Du kommer bli lycklig. Du kommer bli som Gud till och med, säger han. Vilken lögn. Här är en av Satans favoritlögner som han fortfarande lurar oss med idag. Varför tror vi på den? Satan säger, om du går emot Guds bud, om du bryter mot hans lag, då kommer du bli lycklig. Det är en lögn. Gud håller inte borta från någonting gott ifrån oss, säger psalm 84. Det finns ingenting som Gud håller borta från oss som är för vårt eget bästa. Men det var det som Eva började tvivla på. Lägg märke till att hon börjar inte tvivla på Guds existens. Hon vet att Gud finns. Men hon slutar lita på Gud. Hon börjar lita på ormen istället för att lita på Gud. Och det här var det som hände. Därigenom så ställde hon sig på Satans sida i den här konflikten som började i himlen. Och vi läser i Johannes kapitel 14 och vers 30. Att Satan blir någonting över den här världen. Johannes 14 och vers 30 säger Jesus så här: det är inte mycket mer jag kommer att säga er. Ty denna världens första kommer mot mig förmår han ingenting. Jesus är mycket mäktigare än Satan. Men lägg märke till vad Satan kallas här. Han kallas för denna världens första. I och med att Adam och Eva ställde sig på Satans sida i konflikten, så blev Satan jordens nya representant. Han fick herravälde. Han blev denna världens första. Och vi ser det på ett väldigt tydligt sätt i Jobs bok också. Låt oss slå upp till Jobb igen. Jobb kapitel 1 den här gången. Det här är egentligen det som jag vill fokusera på idag. Jobb kapitel 1 och vers 6. Det står så här: en dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Här har vi Guds söner igen som det talas om. Och åklagaren kom också med bland dem. Så här är någon form av möte. Något form av råd som Gud har. Och här kommer åklagaren. Här kommer Satan. Låt oss läsa vad som händer. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren: från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Ni vet, eller Gud, jag kan tänka mig att han spär på lite där och han säger att: du vet Gud, den här jorden, min planet, den som valde att följa mig, den som inte vill följa dig längre, därifrån kommer jag. Jag är den nya representanten för den jorden. Gud svarar på det här, han säger, då svarar det här en åklagare i vers 8: har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Så Satan, du tror att det här är din jord, men har du lagt märke till Jobb? Han tjänar mig. Det här gör Satan arg. Men så han säger, han kommer med en mycket listig anklagelse här emot Gud. Jag står så här. Åklagaren svarade Herren i vers 9: är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har väl stignat hans händers verk och hans boskapsjorden breder ut sig i landet? Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Vilken anklagelse. Här har vi åklagaren i sin rätta gestalt. Det är inte bara en anklagelse mot Jobb, att Jobb tjänar Gud på grund av materiella fördelar. Utan det är en anklagelse emot Gud själv. Att det finns ingenting attraktivt i Guds karaktär. Utan enda orsaken till att tjäna honom är för att han ger honom massa fördelar. Gud är inte värd att följas eller att tillbes. Det är vad han egentligen försöker få fram. Och vad svarar Gud? Han skulle kunna säga: livvakter, för bort honom. Jag vill inte ha något med honom att göra. Den här satan, åklagaren som kommer. Men det gör han inte. Vad händer? Vers 13 så står det: när sedan Jobs, eller förlåt, vers 12 så står det: Herren sa till åklagaren: nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Mycket intressant. Gud säger: okej, du får testa det. Du får testa honom. Se om det stämmer. Alla Guds söner har suttit där. De har lyssnat på Satans anklagelser. De undrar nu också: är det sant? Ligger det någonting i det som Satan säger? Tjänar Jobb bara Gud för på grund av det här? Och det blir en hård kamp för Jobb. Låt oss läsa vers 13. Det står: när sedan Jobbs söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem, kom en budbärare till Jobb och sade: oxarna gick för plogen och sninnorna betade i närheten. Då slog sabena till och rövade bort dem och slog folket med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom ännu en budbärare och sade: Guds eld föll från himlen. Förresten, var det Guds eld som föll från himlen? Eller var det Satans eld? Det var Satans eld. Okej. Okay. Men de tolkade som att det var Guds eld som föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Vers 17. Medan denne talade kom ännu en budbärare och sade: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jag har bara haft en dålig dag. Skulle ni inte säga det? Ganska så jobbig dag. Vers 18, det blir värre. Men medan denne talade kom ännu en budbärare och sade, jag vet inte om jag skulle lyssna till honom om jag var jobbig vid det här laget. Men det står: dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel och rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sade: naken kommer ur min moders liv och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog, lovat var Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Amen. Vilken tro den här mannen hade. Han stod ut trots allt det fruktansvärda som hände honom. Han förlorade allt. Och vem var det som låg bakom det? Det var Satan som gjorde det. Men varför tillät Gud det att hända? Jo, det var för att han hade större tankar. Han hade större orsaker i åtanke. För att bevisa inför universums invånare att Satans anklagelser var falska. Varför är det så viktigt? Jo, faktum är att Satans anklagelser hotade hela universums säkerhet. För i och med att, om ni tänker er, en tredjedel av änglarna följde Satan. De följde med honom. De trodde och accepterade allt som han sa. Men tror ni att de andra två tredjedelarna av himlens änglar var helt befriade från frågor? Nej. Förmodligen så undrade de, hade de en hel del frågor kvar. Är det så att de här anklagelserna kommer ur tomma luften? De hade sett upp till Satan, eller Lucifer, de hade sett upp till honom. Han var den som stod absolut närmast Gud. Lägg märke till Matteus kapitel 13 och se vad det är, att faktiskt så hade änglarna frågor omkring uppkomsten av ondskan. Lägg märke till Matteus kapitel 13 i en liknelse som Jesus ger. Matteus kapitel 13 och vers 24. En annan liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Medan då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla i min loge. Låta Bibeln tala för sig själv vad det här betyder. I vers 37-39 så förklarar Jesus vad liknelsen innebär. Han säger: den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Mycket intressant. Så vi har igen samma tanke, att Gud skapar världen god, men det kommer en fiende och är orsak till allt ondska, all lidande. Men trots det så ställer skördemännen en fråga, ser ni det? Tjänarna frågar honom: vill du att vi ska gå, eller de frågar honom: visst sådde du god säd i din åker, varifrån har då ogräset kommit? Har ni någon gång hört den frågan förut? Gud, om du är god, varför finns det ondska? Mycket klassiskt invändning som många filosofer har använt till och med mot kristendomen. Men det är en legitim fråga, en bra fråga. Och till och med änglarna står det här, att de ställde sig den här frågan. Hur kommer det sig att ondskan kunde uppstå? Varifrån kom det här ogräset? Jesus tar inte något ansvar. Han säger inte att det är jag som har skapat det. Men han förklarar att det är en fiende, djävulen, som ligger bakom det. Men varför dödade då inte Gud Satan direkt? Så hade problemet varit löst. Är det någon som har tänkt den tanken förut här inne någon gång? Ja. Ja, varför kunde han inte bara knäppa med fingrarna? Var han inte stark nog att döda Satan direkt? Jo, självklart var han det. Han har all makt i himlen och på jorden. Hur kommer det sig att han inte dödade Satan direkt? Jo, svaret är, det ligger i den här liknelsen. Men svaret är att problemet hade inte lösts. Om Satan hade dött så hade inte problemet försvunnit. För de här anklagelserna som Satan hade lagt fram hade påverkat inte bara honom utan hela universums invånare. Låt säga att, jag kan ta en illustration för att visa det. Låt säga att det blir en skandal i riksdagen här i Finland. Och att någon börjar att anklaga presidenten, Tarja Halonen, för att för en massa fruktansvärda saker. Och låt säga att det här var en av de mest högst uppsatta ministrarna. Som kommer fram och säger, vet ni, den här Tarja, hon har gjort en massa fruktansvärda saker. Här har jag hela beviset och jag kan berätta för dig hur det ligger till egentligen. Vad skulle hända om helt plötsligt så var den här ministern död nästa dag? Vad skulle hända med anklagelserna som hade kommit fram? Förmodligen så skulle jag tänka, ja men det låg något i det där. Han hade kommit någonting på spåren som gjorde att han behövde röjas ur vägen. Och så hade det varit i Guds universum. Gud såg, kunde se framtiden, men änglarna kunde inte det. Och de skulle tjäna Gud inte utav kärlek, utan på grund av rädsla. Kanske så skulle de fortsätta tjäna honom. Ja, det är bäst att vi gör det, för att annars så slår han ihjäl oss. Men det är inte den tjänsten som Gud önskar att ha. Han önskar att ha vår frivilliga kärlek. Därför så låter han ogräset och vetet växa tillsammans. Det enda sättet som den här konflikten kan lösas på är att låta alla intellektuellt förstå att Satans anklagelser är falska och ogrundade. Och hur gör han det? Jag vill läsa att han skulle låta båda två växa tillsammans fram till skörden. Är det någon av er som har odlat någon gång?
Ja.
Nej, jag har gjort det. Jag är inte speciellt duktig, men jag odlade tomatplantor en gång. Och jag satte de här tomatplantorna. Och i början, när det kom upp någonting, så var det svårt att veta om det var en tomatplanta eller om det var ett ogräs. Eller hur? De ser ganska lika ut i början. Kanske de som är riktigt duktiga av er, ni kan se skillnad direkt. Men jag kunde inte se det. Jag behövde vänta ett tag. Och till slut så kunde jag säga, ja men det här är en tomatplanta. Och när den hade tomater på sig, ja, då rådde det ingen tvekan om saken. Och samma sak är det med ondskans existens. Gud tillåter den att mogna. Så att varje individ på jorden och i himlen kan intellektuellt förstå att syndens principer, Satans principer, är helt felaktiga och de leder till fruktansvärda konsekvenser. Därigenom så kan alla intellektuellt säga att vi vill tjäna Gud istället för att följa Satans väg. Det här är det enda sättet som konflikten verkligen kan lösas. Hela frälsningsplanen handlar om att utrota ondskan för alltid och att rädda så många som möjligt ifrån den. Den här jorden har blivit den plats där synden och Guds godhet mognar tillsammans. Slå upp till första Korinterbrevet kapitel 4, vers 9. Här ser vi hur det illustreras. Första Korinterbrevet kapitel 4 och vers 9. Står så här. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist som vigda åt döden. Man lägger märke till nästa mening. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vissa översättningar säger att vi står på arenan inför världen, inför både änglar och människor. Och det är den här bilden som Bibeln faktiskt ger i den här versen. Jorden är arenan för den stora striden mellan gott och ont. Frågan om Guds karaktär, går han att lita på? Är det så att Gud verkligen är god och rättvis? Eller är Satans anklagelser sanna? Det är här som striden kommer att avgöras. Och vi kommer att titta på Kristi seger imorgon. Och hur den relaterar till den här striden. Vad jag vill lyfta fram nu ikväll är den här principen om hur vårt lidande och hur vi tar vårt lidande faktiskt påverkar den här stora bilden. Våra val gör ett intryck på universums invånare. Det är någonting som vi inte alltid tänker på. Våra val påverkar till viss del hur himmelens änglar och andra människor ser på Gud. Kommer ni ihåg Jobb? Vad hade hänt om Jobb hade börjat anklaga Gud? Vad hade hänt med Satans anklagelser då? När de hade visat sig vara sanna, eller hur? Trots allt det lidande som han gick igenom, skulle Jobb ha den tron, den tilliten, att inte anklaga Gud för allt det som har hänt. Att inte säga, Gud, varför tillåter du det här? Och varför skadar du mig och orsakar allt det här lidandet? Om han hade förbannat Gud, så hade Satans anklagelser visat sig sanna. Tänker vi på det när vi går igenom lidanden? Jag vill slå upp till en sista text i Jakobsbrevet kapitel 5. Jakob kapitel 5, vers 8-11. Vågar vi lita på att Gud har tillräckligt stora orsaker till att han tillåter oss att lida? Att det är för universums bästa och också för vårt eget bästa. Låt oss titta vad Jakob säger i kapitel 5, vers 8-11. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, då blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Vågar vi lita på det? Vågar vi lita på det även när vi går igenom lidanden? Vågar vi hålla ut när det ser ut som om Gud har övergett oss? Att ingenting går vår väg? Vågar vi tänka på Guds handlande med Jobb och fatta mod? Att det finns ett större perspektiv i dramat. Och att vår handling faktiskt kan hjälpa Guds sak i vår värld. Jag vet inte vilka svårigheter du går igenom just nu. Men Gud vet det. Han känner dina lidanden. Han vet precis hur det är. Han förstår dig bättre än vad du förstår dig själv, till och med. Han känner den smärtan som du går igenom. Den förtvivlan och frustrationen. Men låt oss inte tillåta Satan att få rätt när han anklagar oss för att älska Gud bara på grund av välstånd och välgång. Vad säger ni? Jag vill ge möjlighet också här att ge en enkel respons också. Om det är någon här inne som Guds ande har talat till och som vill säga, Herre, jag vill lita på dig och jag vill älska dig även i svåra tider. Får jag se din hand i så fall just nu? Prisa Gud. Finns det någon mer? Herre, du ser våra beslut. Du ser att vi vill vara trogna dig även när det är svårt. Och det kan vara svårt, Herre. Vi ber om din kraft att få klara oss igenom de här prövningarna. Vi läser om Jobs prövning och de måste ha varit fruktansvärt tuffa för honom. Hjälp oss att fatta mod. Och att veta att du leder oss på ett sätt som faktiskt är för vårt eget bästa. Jag ber om kraft. Speciellt för de personer här inne som går igenom mycket tuffa saker. Som jag inte kan förstå, men som du förstår, Herre. Ge dem den tröst och styrka som de behöver. Det är min bön. I Jesu namn. Amen.